Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Amen, tjena, hej, hallå och välkommen ska du vara till ett sprillans nytt avsnitt av Föräldrapodden Barnet går med mig, Nina Campioni. Så kul att du har hittat hit. Jag vill nämligen så mycket att den här podden ska få plats i ditt öra då jag själv känner att den är så viktig och liksom schysst. Ja, det kanske låter förmätet av mig att säga att min egen podd är viktig, men jag känner liksom att den är det, för vi föräldrar behöver få känna att vi är bra och att få stöttning av andra föräldrar och kanske bara få känna att man inte är ensam i sina tankar ibland. Ja, så tycker jag i alla fall. I veckans avsnitt så träffar vi programledaren, poddaren och otroligt roliga Karin da Silva. Och med Karin pratar vi nu om hur det är att flytta utomlands med en hel familj. Hur klarar barnen det och annat härligt? Välkommen Karin da Silva.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-Oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-Oil.
Ni bor utanför Bryssel nu för tiden, Karin.
Precis. Ja. Vi har bott här i ett år nu.
Ja, men hur har den, för jag tänker flytta med barn och liksom hela komma in i ett helt nytt land och helt, alltså allt egentligen. Ja. Kan vi börja med så här, hur berättar man för barn att man ska flytta till ett nytt land?
Ja du, men det var innan vi ens bestämde oss för att flytta så var det just, det var ju barnen som stod i fokus. För det är min man som har fått jobb här nere. Mm. Jobbar som transportattaché som sitter i det europeiska ministerrådet.
Jag kan
ställa fler följdfrågor på den. Jag kommer inte kunna svara på dem. Men så när han fick den här tjänsten, då var det liksom svinkul för honom. Hur blir det med oss andra? Mm. Och barnen var ju såklart det viktigaste. Så innan vi berättade för dem så kollade vi upp liksom skolor. Och jag fick kontakt med människor som bodde här, som hade barn i samma ålder. Och så här, intervjua dem för att bara se att... Nej men, kommer det här funka? Mm. Och då märkte man ganska snabbt att Belgien och Sverige, det är inte en jättestor skillnad. Det regnar mer i Belgien. Men samtidigt som jag kommer från Göteborg så jag är van vid regn. Så då kände vi så här, fan, det här kan bli ett äventyr. Så det var exakt så vi sålde in det till barnen, som ett äventyr.
Mm.
Och Theo, han skulle börja förskoleklass. Så han skulle ändå sluta på sin förskola och liksom börja på en ny skola och ny klass. Och Max, han var ju 2,5. Han är ju glad bara han får vara med. Liksom.
Mm, mm.
Så de tog det väldigt bra. Och båda barnen, nu är Max så pass liten, men Theo är verkligen så, han lever här och nu.
Mm.
Han är liksom inte, det är väldigt sällan han säger att han saknar någon och sånt där. Eller han saknar ju mig såklart, när jag är borta.
Mm-hmm. Men jag skulle inte göra det.
Precis. Men han... Det är liksom inte så att jag saknar mormor eller morfar. Han gör säkert det. Mm. Men han är här och nu. Vilket underlättar väldigt mycket. Så vi sålde in som ett äventyr och de tyckte det skulle bli jätteroligt. Och jag och Niklas, vi åkte ner och kollade hus och kollade skolor och sånt. Och då var inte barnen med.
Okay.
Så första gången de kom ner, det var ju liksom med hela flyttklasset.
Mm. Wow.
Ja, men det var coolt. Ja. Verkligen.
Hur var liksom den första tiden då, kändes det som, familjemässigt?
Den första tiden var... Vi kom ner i augusti. Så vi var här nere i 2 veckor innan skolan började.
Mm.
Det blev lite knasigt när vi kom ner. För vi kom ner på en måndagkväll. På tisdagen skulle vårt flyttlass komma och då skulle vi flytta in i huset. Men på måndag så var vi så här, vi åker förbi huset och tittar på hur det ser ut. Kommer hit och det bara... hör hur det brummar in i huset. Vi bara, det där låter inte tomt. Så då kommer vi in och det är en byggarbetsplats, hela huset. Vi bara, ursäkta, vi ska komma med vårt flyttlass imorgon. De bara, not possible.
Man
bara,
nej men gud.
Ja, så det var lite dålig kommunikation, så det hade de inte berättat för oss. Så vi fick bo på hotell en till vecka här. Samtidigt som det funkar. Liksom, vi var och tittade på huset varje dag och killarna fick gå in i sina rum och sådär. Så det blev en mjuk övergång kan man säga. Mm. Och samma dag som vi flyttade in i huset så är jag ute med, då hade vi en hund, då var jag ute med Leia. Så är det en man som kommer förbi och säger, bonjour, säger jag. Och han bara, nej, mig kan du säga hej till. Jag bara, jaha, du är svenska. Han bara, ja, jag bor här nere. Eller min dotter bor här och med hennes familj och sånt där. Jag bara, men gud vad trevligt, kom och säg hej. Så här. De bara, absolut. Så efter någon timme kom de förbi och då har de en son som är född på samma dag som Theo.
Nej, men sluta.
De är exakt lika gamla. De ska gå i samma klass.
Nej, men,
de fick liksom samma födelsedagspresenter. Så de bara försvann och började leka direkt. Och då var det bara så här. Gud, vilken tur. Så då hade han liksom en kompis direkt. Så det var jätteskönt. Så det kändes liksom tryggt. Att, så här, men,
jag förstår.
Och sen efter någon till vecka där så började barnen skolan. Och på ett sånt här ställe... De flesta som är här och som går på vår skola, de är liksom här på kontrakt. De är här i 3-4 år. Det är så det funkar.
Mm.
Så det var väldigt många nya som började nu. Så det var liksom, det var inte en sammansvetsad klass som Theo kom till, utan alla var nästan nya.
Mm.
Vilket hjälpte såklart, för då var ju alla på samma sätt.
Mm.
Det hade nog varit svårare om man kommer till ett ställe där alla känner alla redan.
Jo, precis.
Men så det gick jättebra och samma sak för Max. Det gick också jättebra på förskolan där och inga problem. Mm. De fick kompisar första dagen.
Man tänker också så här, ett ställe som Bryssel, då är det att det kommer personer från typ hela Europa i stort sett för att jobba där. Var det väldigt mycket olika då, liksom nationaliteter, olika språk och så?
Absolut. Barnen går på en europeisk skola med svensk inriktning. Och det var ju, vi valde mellan den här skolan och en helt internationell skola som bara är, liksom, där allt är på engelska. Men då kände vi så här, det är redan en stor händelse för dem att bara byta land och liksom säga hejdå till familj och vänner och sånt där. Och sen även komma till en skola där de inte kan språket.
Mm.
Så det var därför vi bestämde oss för att gå på den här, i den svenska inriktningen. riktningen då. Samtidigt som om de hade gått på den andra, då hade de ju pratat flytande engelska efter ett halvår, för barn anpassar sig ju så himla snabbt. Men vi valde ändå att ta den snabba, liksom, den enkla vägen, om man säger så. Och det känns verkligen som att vi gjorde rätt. Men så barnen går i både på förskolan och i skolan då, i en svensk klass. Och Max har väldigt många norska barn i sin grupp också. Men sen på skolgården så pratar de ju engelska och franska, och det är italienska barn och det är finska barn, och så det är väldigt, väldigt stor variation, vilket är jättekul även för barnen. Och man märker att nu har vi bott här ett år och Theo pratar ju, han pratar inte flytande engelska, men han gör sig absolut förstådd. Och han är ju helt orädd också. Han, alltså själv är man ju, jag har läst franska tidigare och trodde att allt kommer komma tillbaka när jag flyttar hit. Jag kommer inte ihåg någonting. Plus att man är ju så rädd för att göra fel. Vilket
ja,
är
man är ju väldigt självmedveten liksom.
Ja, och det är väl ingen så, jag menar om man kommer i Sverige och någon bryter på svenska, man bryr sig inte överhuvudtaget. Nej, det här är liksom så här, ja. Så jag har inte lärt mig mycket franska där. Men Theo är liksom, han bara kör på. Så han pratar engelska efter ett år, vilket är helt magiskt. Och Max säger, han bara, jag pratar ju norska. Jag bara, vad kan du säga då? Hej! Hej!
Ja,
men så de har tagit det här väldigt, väldigt bra. Och det är det man ska komma ihåg med barn. Att de anpassar sig ju så lätt. Alltså jag tror att vi överanalyserar saker och ting, vi vuxna. Och att vi vill liksom se, eller man utgår ju från att, man utgår från alla scenarier. Man är så här, okej, men om de inte kommer trivas, då gör vi så. Man har liksom så här plan A, plan B och plan C. Och sen så har man även plan D där någonstans för att vara beredd. Men vi kom hit, killarna är så här, ja, men då är det här vi bor. Och sen var det inget mer med det. Okej. Och inte en enda gång har de sagt att de vill flytta hem. Eller liksom längtar hem och sånt där.
Det är ju fantastiskt ju.
Ja, så jag tror att i och med att barnen var i den åldern de var, 6 och 3. De skulle börja ny klass. Det var liksom mycket. Det skulle skett saker ändå. Det var den ultimata åldern att flytta. I alla fall för mina barn. Sen är alla barn olika såklart. Men det funkade jättebra. Och jag vet att barn eller föräldrar, nej, jag vet att familjer som har haft lite äldre barn, de har haft det lite tuffare.
Just det.
För då har man ju mer kompisar, man är van att liksom cykla runt till kompisar på ett helt annat sätt. Så om man är under 12 här så får man inte vara själv ute på gatan. Det är väldigt så här, strikta regler. Belgien har ju haft ganska mycket pedofilfall. Så på, om det var 80- eller 90-talet så liksom fick de jättestränga regler att barn får inte vara hemma själva eller liksom ute själva om de är under 12.
Intressant.
Så där är ju en, om man är en 10-årig grabb som är van att liksom cykla till fotbollen och cykla till kompisarna och sånt där, då blir det en väldigt,
då blir det lite instängt då.
Precis.
Men sen säger man ju
den här friheten.
Nej, just det. De har ju gått i koppel precis som hundarna.
Precis, jag har sånt.
Nej, men jag tänker också, man säger ju ofta att när barnen börjar skolan så blir ju också kompisarna allt mer viktiga och föräldrarna får stå tillbaka liksom. Så det är klart att skolbarn och äldre skolbarn tycker att det är liksom, lämna sina bästa kompisar och sådär är såklart mer svårt säkert. Men är det någonting så här i flytten eller att bo i ett annat land och sådär som du tycker har varit lite utmanande som förälder?
Det är ju, alltså Belgien är ju väldigt likt Sverige kulturellt om man tänker så, och sen så bor ju vi på ett ställe, jag har fortfarande typ inte träffat någon som kommer från Belgien. För att nej, men det ligger liksom 2 stycken internationella skolor här. Det är väldigt mycket skandinaver. Så vi har liksom inte varit någon utmaning på det sättet. Däremot märker man att sen har det ju varit ett väldigt speciellt år. Vi har ju levt i lockdown i 10 veckor till exempel under hösten. Men folk sa till mig innan, bara första året, då, för Niklas jobbar väldigt mycket här, så det är liksom jag som har hand om, det är klart att, självklart att han har hand om barnen också, men mitt stora ansvarsområde är liksom barnen. Så första halvåret ska gå liksom ut på att bara lösa saker och ting. Lära sig hur systemet funkar. Det är väldigt mycket i och med att de inte kan... För hemma i Sverige, så då... När vi kom hem så då tog ju Theo och cyklade till någon kompis liksom på vår gata. Mm. Och man tittade ut och det är någon som vinkar. Bara, han är här. Man bara, kanon. Här är det liksom, man bestämmer väldigt så här. Ja, men på tisdag så åker vi med honom hem. Och sen på onsdag följer hon med hem. Och det är lite mer planerat så.
Mm.
Så det har varit ganska mycket så här fixande. Bara att lära sig hur systemet funkar. Vad man handlar med. Alltså, sådana där saker. Och det är ju samma sak när man flyttar till en ny stad. Eller... bara man är kvar i Sverige.
Mm.
Men också ser ju språket en grej att man inte riktigt förstår allting. Mm. Det är mycket Google Translate här kan jag säga.
Mm.
Men sen så är det ju väldigt mycket internationellt. Så det, de flesta kan engelska. Och det, ja. Så det har inte varit en jättestor skillnad. Men nu i och med corona när man inte får resa någonstans och så.
Mm.
Och vi har ju ganska strikta regler här för... Bryssel och Belgien i sig är väldigt hårt drabbat av corona. Så men innan sommaren hade jag inte sett mina föräldrar på 8 månader.
Mm.
Så sånt är ju... Mm. Alltså, annars är det ju att man åker till liksom, Göteborg och hälsar på mamma och pappa när man saknar dem för mycket. Mm. Eller de kommer upp och liksom bara tar en liten... Ja. Och så var det ju under våren. Då var det ju bara att sätta sig på ett flyg och... eller i början av hösten. Jag blandar alltid ihop hösten. Då måste man tänka in när jag säger. Först kommer hösten. Ja. Men första halvåret, då var det... Första halvåret, då kunde man ju sätta sig på ett flyg. Och så var man hemma i Sverige på 2 timmar. Och jag jobbade väldigt mycket i Sverige och sånt där.
Just det.
Men sen så i med corona så blev det ju inte så. Så man har ju varit ganska instängd. Men det har ju ingenting med... Alltså själva flytten att göra, utan det är ju hur världen ser ut.
Jo, precis. Men det här, jag tänker också på det här med lockdownen som ni hade, så, 10 veckor va?
Ja.
Ja. Hur man förstår att det var tufft oavsett. Men hur var det liksom? Hur upplevde du att barnen tacklade det?
Första veckorna. Så tyckte Theo att det var ganska så här spännande att ha videosamtal med klassen och med lärarna och sånt där. Så då var ju han tyckte det var liksom roligt och coolt att sitta där med datorn och jobba liksom.
Mm.
Men då, jag ska bara säga, när vi pratar lockdown, då pratar vi lockdown. Alltså vi fick gå max 1 kilometer utanför vårt hus. Man var tvungen att vara i konstant rörelse. Så man fick inte stanna och prata med någon.
Okay.
Parker var stängda. Lekplatser var stängda. Allt var liksom stängt. Polisen flög med drönare över parker för att se till att det inte var någon där. Och de hade även så här högtalare där de bara så här, keep your distance! Alltså det var som att man var i en krigszon. Ja, det var lite så här obehagligt när man står och letar efter poliser för att barnen klättrar i ett träd i skogen för man vet att man får inte stå still.
Mm.
Så det var otroligt speciellt. Samtidigt som vi är ju väldigt lyckligt lottade. Vi bor i ett ganska stort hus. Vi har en stor trädgård. Vi fick hem en studsmatta 2 dagar innan liksom själva lockdownen. Så vi,
tack och lov.
Oss. Plus att det fina vädret kom samma dag. Så vi hade ju liksom 25 grader har vi haft sedan i mars. Typ. Så det underlättar ju väldigt mycket. Men när det var så här grått novemberväder, då hade det inte alls varit lika roligt. Nej, men så de första veckorna tyckte jag det var ganska så här spännande med hemundervisning. Sen så gick ju våra dagar ut på att jag tjatade i 4 timmar på att han skulle göra en uppgift som tog en kvart. Och mellan allt tjat så lagade jag mat. Det var det. Och när jag inte lagade mat så planerade jag mat. För man skulle ju inte gå, liksom, vara så mycket i mataffärerna. Så jag gick och man handlade 1 vecka och då var det liksom frukost, lunch och middag. Till 4 personer till 7 dagar.
Just det.
Och så vill man ändå ha lite varierad mat. Det var...
Man bara, hur blev jag den här mamman? Liksom?
Ja, men verkligen. Ja. Det var, så här, ja, det var otroligt speciellt. Samt, och det har vi också sagt, vilken tur att man tycker om de människorna man är inlåsta med. Annars hade det ju kunnat vara väldigt påfrestande. Men det gick över förväntan. Och Max är ju rolig. Alltså han är ju, nu är han 4, men då var han 3. Efter typ så här 6 veckor när vi hade varit hemma här, han bara... Varför inte jag på förskolan? Bara, nu reflekterar du över det. Han tyckte det var topp. toppen att vara hemma med både mamma och pappa. Och man fick ha paddan lite mer än vanligt. Och du vet sådär. Så ja, men barn de anpassar ju sig. Och så sagt, de är ju småbarn. Och om man hade haft en 14-åring så hade det nog varit mer påfrestande.
Mm. 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 Ja, fan, väl kämpat, Karin. Verkligen.
Inte så mycket val.
Nej, men jätteintressant att höra både om flytten och om livet i pandemivärlden, helt enkelt. Vi hoppas att det kommer gå över någon gång.
Ja, verkligen. Vi får bara hålla ut och hålla avstånd och ta vårt ansvar.
Precis. Helt rätt. Tack så mycket.
Tack,
tusen tack Karin da Silva. Väldigt intressant att höra hur det funkar för dig och din familj. Och missa nu inte också att Karin också varit med i Vattnet går både en och två gånger. Så leta upp det bakom det historiken så gör ni er själva en härlig tjänst. Nu över till experten, beteendevetaren Paulina Gunnardo.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Karin och hennes familj tog sitt pick och pack och flyttade utomlands med sina två barn. Vad tycker du man bör tänka på när man liksom ska flytta med just barn? Jag tänker både när det gäller liksom vanliga flyttar, vanliga, men liksom en flytt inom Sverige, kanske till och med inom samma stad, och utomlands, liksom, om det är någon stor skillnad.
Nej, men det är ju att liksom anpassa det efter barnet, att man känner sitt barn och vet till exempel hur har inskolningar gått. En del barn är väldigt flexibla, har väldigt lätt för att hitta nya kompisar. Andra är lite mer avvaktande, iakttagande. Kanske tycker att det är jobbigare med liksom förändringar. Så att man tänker på att utgå liksom och anpassa det efter sitt barn. Men det man kan göra det är ju liksom förbereda barnet på vad som ska hända. För att barn, särskilt i förskoleåldern, de har inte så mycket av det här abstrakta tänkandet som behövs för att man ska kunna föreställa sig vad händer om en vecka, hur blir det nästa år, hur blir det på en annan plats. Det är så att man gör det här okända till någonting som blir lite mer bekant. Just och det är någonting man kan tänka på när man flyttar med barn. Att så här, som vuxen så kan vi ändå föreställa oss. Ja, just det, så här ska det gå till och då gör vi det. Och en vecka, det är så här lång tid. Men att liksom göra det här okända till lite, någonting mer bekant. Och det kan ju vara genom att man leker flytt. Packa ner saker. Man kan läsa böcker om hur det är att flytta. Involvera barnet i flytten, i packningar. Man kan titta på bilder på nya ställen till exempel. Och prata om nya förskolan och skolan. Så att man hjälper barnet lite på traven i att få en bild av vad som ska hända. Just för att särskilt små barn har lite svårt med det här. Att föreställa sig det där som inte finns. Liksom.
Just det.
Men sen tänker jag också så här tänka på allt det positiva med en flytt. Utan att för den skull försköna det. För att man kan ju ändå ha lite pirr inför att flytta. Och barn kan ju tycka att det är ganska jobbigt. Och särskilt om de är äldre och har kompisar och sådär. Eller familj och släkt som man lämnar. Så kan man ändå liksom, ja, men prata om det här positiva och lyfta fram det och sådär. Det skulle jag vilja säga. Men och sen en viktig grej. Lyssna in barnet. Det är ju en sån där sak man alltid ska göra. Och försöka ta barnets perspektiv. För det kan ju vara jättespännande att finnas massa positivt med att flytta. Men det kan också parallellt med det finnas oro, funderingar, frågor. Vad tänker barnet själv om flytten? Så att man liksom lyssnar in det och utgår ifrån det.
Så det är svårt, jag tänker bara så här, se framför mig liksom en familj som måste flytta på grund av jobb eller någonting sånt där. Och man har ett barn som bara absolut vägrar, som absolut inte vill och liksom tycker att det skulle vara det hemskaste som händer att man ska flytta. Det måste vara en fruktansvärt svår situation. Att man liksom, man går ju emot barnet men man då i sin vuxen roll ändå inte kanske kan låta barnet få bestämma, om man säger så.
Nej, men precis. Då får man försöka så gott det går att vara trygg i det själv. Vara trygg i att det kan bli jättebra när man väl kommer till den där nya platsen. För som sagt, barn har ju väldigt svårt att föreställa sig vad som kommer att komma. Hur blir det sen? Det är ju lätt hänt att barn mest vet vad de kanske förlorar. Inte vad de får.
Ja, precis. Ja,
så att man är trygg i det och känner ett lugn i att så här, det kommer att kunna bli jättebra. Och att man är trygg längs vägen själv, även om barnet tycker att det är jobbigt. Liksom.
Precis, men jag tycker det kan ju också vara svårt som vuxen. För det är ju lite samma sak för oss, att det är så här svårt att veta vad det är man faktiskt får på andra sidan. Och sådär. Så en jobbig... Man får kanske spela lite teater där. Att man, framför barnet, tänker jag. Att man ska vara säker att det kommer bli så himla bra, så bra, så bra.
Ja, eller liksom att så här, man kan tänka om... Det har vi pratat lite om förut, det här med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är en så här, delar i någonting som heter KASAM.
Ja, just det.
Och även om man möter någonting som är svårt eller utmanande... Och man kan ju inte veta att saker ska bli bra. Det har man ju ingen aning om.
Nej.
Det vet man inte som vuxen heller. Men däremot så kan man ha med sig begripligheten i vad är det som ska hända? Vad händer nu? För det ger ändå någon, liksom en dos trygghet mitt i det nya. Och sen hanterbarhet. Att så här, okej, jag kommer att möta utmaningar. Och det kommer vi göra hela livet. Liksom. Och vi vet aldrig... Om morgondagen blir asbra eller asdålig. Eller om flytten blir jättebra eller inte bra. Men hur hanterar man det? Att man liksom kan påminna sig om att man är laddad med att kunna hantera motgångar. Och att man visar barnet också att du har dels liksom egna inre resurser att använda dig av. Till exempel ett skolbarn som kanske vet lite grann om hur gör man när man ska få en ny kompis. Hur säger man hej? Hur kan man bjuda hem? Hur gör man då om det är svårt? Om man är ensam? Om man inte har några vänner till exempel? Men också det vi har pratat om innan också. Om yttre resurser. Att barnet kan vända sig till vuxenvärlden till exempel. Att du visar att, så här, att ja, men det här kanske inte är bara en piece of cake. Utan det kanske... Ja, vi kanske måste hitta nya vänner. Hitta någon ny fritidsaktivitet. Men jag finns för dig. Jag hjälper dig. Det kan bli jättebra.
Mm. Du var ju inne lite på det här med åldrarna, att det kanske blir lite svårare ju äldre barnen blir, med kompisar och sådär, tänker jag. Men finns det liksom någon så här gyllene ålder för den här typen av förändring?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är klart att det kan bli mer neutralt när barnen är riktigt, riktigt små. Men det man liksom generellt sett ändå kan tänka på lite i olika åldrar, det är att yngre barn, typ i förskoleåldern, de kanske mycket mer behöver rutinen, föräldrarna, den typen av trygghet. Kommer mina leksaker följa med? Just följer det. Legot med? Har jag kvar samma säng? Såna där saker. Medan barn generellt sett uppåt skolåldern kan behöva ha mera stöd i till exempel att hitta sina nya sammanhang och bli trygg i det.
Just det.
Så att jag skulle inte säga att det finns någon gyllene ålder, utan det finns för- och nackdelar eller utmaningar i olika, lite olika åldrar liksom.
Ja. Du, jag tänker på det här liksom, hur pass liksom anpassningsbara är barn? Det känns som att de är rätt anpassningsbara för nya situationer. Liksom just när det gäller den här typen av förändringar, liksom, hur mycket klarar de egentligen, höll jag på att säga?
Jo, men barn är anpassningsbara, och det kan man ju säga generellt sett om människan också. Vi är anpassningsbara, och det är det som har gjort att vi har överlevt i olika liksom, miljöer och i olika tider och så. Men det man kan tänka på där, det är att det tar lite olika lång tid för just olika personer. En del kan ju bara älska att resa jorden runt och byta plats och liksom träffa nya människor. Och hemmet är verkligen bara typ jag och mina relationer och vart vi nu än är.
Just det.
Medan andra inte tycker om sådana förändringar. Nej. De vill åka till samma semesterplats som här i år. De vill bo kvar på samma plats. De vill hänga med samma folk. Så att generellt sett är ju människan och barn då anpassningsbara. Men det kan ta lite olika lång tid. Och det man också kan tänka på, jag brukar se framför mig att jag håller som i ett prisma som har olika sidor. De är liksom lite olika stora. Om du tänker att du håller ett prisma i handen och så vänder och vrider du på det. Så här. Och då kan man ta och tänka flytten som ett prisma. Och den kantas av liksom olika slags känslor. Så att pirret, det positiva pirret och liksom det här att man kanske har lätt för att anpassa sig till det nya, det kan ju finnas där, men på andra sidan av det här prismat kan ju ändå saknad finnas. Och lite oro ändå, lite funderingar.
Just det.
Men hos en annan person så kan prismat bestå av mycket, liksom fler delar och större delar av den här oron, funderingarna. Men det kan också finnas liksom positiva bitar av det. Så det är väl så man får tänka lite, att så här, generellt sett är vi anpassningsbara, men det tar olika lång tid och är kantat av lite olika känslor, och de finns ofta där liksom sida vid sida.
Precis. Ja,
så.
Du, en helt annan sak. Vi pratade lite om pandemin, jag och Karin också. Hon bodde ju då i ett land där man verkligen har varit liksom karantänade på riktigt, så att säga, om man jämför med oss här i Sverige. Men hur, liksom rent generellt, finns det något sätt att liksom motivera barn att liksom aktivera sig själva under en pandemi, när man kanske är inne, man kanske är inomhus nonstop med hela familjen och föräldrarna måste jobba, och man, du vet, man hamnar i en ond cirkel där man ger dem iPaden hela tiden istället för att liksom, ja, det blir ju mycket, oavsett om inte vi är i karantän i Sverige, så blir det ju mycket mer vab nu för tiden och så vidare. Och överlag är väl det här en bra fråga överlag. Hur motiverar man barn att aktivera sig själva? Liksom?
Ja, alltså det här, ja, verkligen nu under pandemin. Ja. Det måste ju vara jättemånga som känner igen sig i det här. Men det är också en jättevanlig fråga när det inte är pandemi. Alltså när vi ändå går i skola och förskola och liksom sticker iväg på jobb. Till och med då tycker vi som föräldrar att det kan vara lite jobbigt ibland. Liksom.
Just det.
Ja, men alltså med yngre barn så är ett tips leksaksrotation. Rätt så ofta har vi ändå ganska mycket grejer hemma. Och ändå kan barnen sitta där och säga, jag har ingenting att göra.
Precis.
Man bara, fast du har bilar, du har dockor, du har legor, du har kritor och så här. Och då kan man tänka leksaksrotation. Och det handlar egentligen om att man sorterar ut lite grann. Dels kan man ju gärna föra in någonting nytt om man har möjlighet. Som kan väcka lite liksom motivation och upptäckande liksom. Mm. Men sen är det också att inte ha as mycket grejer framme. Nej, utan gärna lägga ner ett gäng grejer i en kartong. Ta bort en tid.
Mm.
Och sen efter några veckor eller vad som kan vara bra, så byter du ut saker. Smart. Så du roterar liksom grejerna. Just det. Och då kan det lätt vara så att det växer motivation att leka med de där grejerna man inte har sett.
Som man inte ser tag. Hela tiden. Liksom. Ja.
Plus att man kanske inte har ett rum som är överöst av leksaker. För det har också visat sig att barn har lite svårare att komma igång när det är för mycket.
Det finns så liksom. Mycket.
Mm. Ja, men faktiskt. Mm. Och sen är den här vanliga grejen som i och för sig, det är lite, vad ska man säga, inte magstarkt, man säger man att säga det i en pandemi när det är lockdown och allting. Mm. Men det är det här med att våga ha tråkigt. Det är vi vana vid, tror jag, nu efter det här året.
Ja, men verkligen.
Ja, men vi får nästan lyfta blicken och liksom tänka på lång sikt. Att så här, det här året kanske var skit och det var skitjobbigt och så. Och det får vara så. Och på sikt så är det liksom inte farligt, för att det är ju jobbigt om barnen är missnöjda. Det är det jättemånga föräldrar som tycker. Och ibland riktas frustrationen mot barnen och man tänker så här, men vad fan, sen ni har hur mycket grejer som helst och ändå gör ni ingenting och ni går och gnäller. Eller så riktas frustrationen mot en själv som förälder att man inte lyckas.
Precis.
Mm. Och där tänker jag att det är mycket lättare att säga än vad det har gjort, men att liksom någonstans vila i det att det är inte farligt att ha tråkigt.
Nej.
Och det är också så att kreativitet väcks ofta när vi får ha lite tråkigt eller när vi inte är distraherade.
Mm.
För vi är ju på så sätt bortskämda idag.
Ja, otroligt.
Att vi liksom, vuxna kan ligga, jag kollar min Instagram innan jag går och lägger mig. Liksom. Man kanske tar telefonen det första man gör när man vaknar på morgonen.
Mm.
Och på samma sätt är ju barn vana vid att bli underhållna på ett väldigt enkelt sätt. Liksom. Så att vi är ju inte så vana som man var förr. Vi har tråkigt.
Nej.
Men kreativitet kan ju liksom födas av att vi faktiskt låter det vara så. Och tycker att det är okej en stund.
Precis. För det känner jag verkligen. Jag känner igen mig i det så mycket. Jag tänker på det nästan varje dag. Att så här, gud, de måste få ha tråkigt. Och sen så hamnar man ändå där. Att man liksom, man kanske själv måste jobba lite eller någonting. Och då hade det här varit när jag var barn. Och mina föräldrar var tvungna att jobba. Då hade jag ju bara fått, då var ju det allmäntillståndet. Att liksom, nu får jag förklara mig själv. Eller liksom, jag kan minnas också så här när det var vinter. Då var liksom, jag ut och lek med bara. På med kläderna ut.
Ja.
Det var inte, de behövde inte följa med hela tiden. Nu är vi alltid med. De kan liksom, det är liksom så här, ja, då ska vi gå ut då allihopa. Eller istället för att bara ut i trädgården med och lek själva. Herregud, liksom.
Ja,
det är så himla, det känns som att det är både det här att vi kanske är lite överbeskyddande och kanske också så här, inte tror att våra barn klarar sig själva liksom.
Nej, men precis. Och det här är ju någonting man faktiskt till och med kan öva på. Alltså det låter ju kanske konstigt att man kan öva sig på att bromsa sig själv som vuxen. Men hur tycker vi själva att det är tråkigt? Mm. Hur ofta sitter vi i en soffa en kvart och typ stirrar rakt ut?
Nej.
Du tänker liksom kring lägerelden. Det blev mörkt, du hade inga lampor. Det kanske inte fanns några böcker. Vad gjorde man liksom?
Ja.
Hur ofta gör vi det som vuxna utan att typ ta upp telefonen eller sätta oss och kolla på en serie?
Nej, det
hur
inte.
Ser vi själva som föräldrar på att inom situationstecken ha tråkigt och inte göra någonting?
Nej.
Är vi själva vana vid det liksom?
Exakt.
Och där tänker jag också så här, att det är ju lite vår tid och vår kultur som vi lever i, att vi ju faktiskt har det tillgängligt, och det gör ju att man utsätts inte för det. Och där kan man faktiskt, både vuxna och barn, behöva lite, inom situationstecken, så här, övning i att, ja, titta, man kommer ju märka efter ett tag att så här, wow, det här hände när jag hade skittråkigt, då kom jag på det här. Och jag brukar prata med min dotter om det, som hon är väldigt social och har väl inte tyckt att det är jättekul att leka själv. Liksom. Så vi har behövt prata om det rätt mycket, om hur hjärnan funkar. Att det är ju typ när kroppen sitter still och man inte gör något. Och man tycker att det är tråkigt. Då jobbar hjärnan för fullt, fast vi inte kanske märker det.
Just det.
Och plötsligt har ju hjärnan möjlighet att använda liksom olika delar i hjärnan. Och plocka upp minnen och lösa problem.
Mm.
Man brukar ju säga så här, att man ska sova på saken. Och det kanske någon eller några har upplevt att man har ett problem när man lägger sig. Man fastnar i det. Man kan inte lösa det. Man sover på saken.
Mm.
Och så kanske man vaknar mitt i natten eller dagen efter. Och det kanske till och med har löst sig. Liksom. Och det är ju för att hjärnan jobbar när vi vilar. Den kommer på grejer när vi vilar.
Just det.
Men vi måste ju skapa liksom, det utrymmet för kreativitet.
Mm.
Och det gör vi inte så mycket idag.
Nej, precis. Det känns som att det här tror jag att vi kommer få köra ett temaavsnitt om faktiskt. Mm. För det här behöver vi verkligen prata mer om.
Mm.
På många olika sätt. Så att vi stoppar där den diskussionen och så plockar vi upp den längre fram. För att det här är ju yberviktigt och väldigt intressant.
Verkligen.
Så tackar vi för idag.
Ja,
det är bra. Tackar, tackar Paulina Gunnardo. Alltid härligt att höra dina kloka tankar och åsikter välbyggda på forskning om barns utveckling. Tack kära lyssnare, så kul att ha dig med. Imorgon kommer bloggen, vi hörs då. Kram, kram, kram.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.